Om du ska veta vilken som är alfahanen i en vargflock, han är den som äter lever. Han får finaste biten lever och den innehåller mest.
Och det alltså har vi nästan slutat äta. Alla
älskar lever.
Vi som lagar mat på riktigt, vi tar ju in en grundråvara. Vi kommer ett helt blomkålshuvud eller det kommer en biffsida och vi gör och därifrån tillreder vi maten.
Matlagning är kärlek som har blivit synliggjord, ingenting annat.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Jag är läkare, författare, debattör och chef för Maria Beroendeklinik som ligger här borta. Idag har vi bjudit in i den här podden två gäster. Vi har Paolo Roberto, stjärnkrögare, boxare, märkes, gör allt möjligt.
Ja, jag ser det.
Mångsysslare.
Mångsysslare, det är sådana som inte gör någonting.
Det är sant, så det är du inte.
Jag är företagare, jag är inte entreprenör heller, det är sådana som inte gör någonting.
Ja, det är sant.
Jag driver företag.
Ja, du driver företag. Många företag. Och du har ett eget märke också. Ja, matmärke, kostmärke, eller med massa varor.
Ja.
Finns och hur många företag har du?
Jaha, det beror på lite hur man räknar. Men jag har 13 företag, 200 anställda.
Ja.
Så att, ja.
Ja, du har en del att göra. Och så är du ju programledare också. Så det...
Programledare, lagar mat på TV4. Det gör vi bägge två.
Ja, och då kommer vi till nästa gäst. Sebastian Schauman. Och du är kock och du lagar veganmat i TV4.
Ja, ganska mycket så. Men det finns lite undantag från det också.
Ja, och sen har du två restauranger.
Idag har jag två stycken veganska fast food restauranger i Stockholm.
Ja. Och de heter?
Taku Taku heter båda två. Det är ett fast food koncept som finns på Hötorgshallen och i Ringen teatern.
Mm. Och som jag förstår det, förutom det, det finns ingen helvegansk snabbmatskedja. Alltså, det här är inte en kedja så att säga. Så det finns ingen helvegansk snabbmatskedja i Sverige?
Nej, det finns det inte faktiskt. Om man nu inte vill ha två. Det känns inte som en kedja. Man kanske ska vara tre då.
Ja, då är det en kedja.
Ja.
Ja, om det är tre eller fyra. Du hade fyra tidigare.
Ja, precis. Vi är lite trial and error i det här också.
Ja. Ja, men hur går det då?
Men det går stadigt uppåt faktiskt. Det har varit ett, det är inte helt lätt, men det går, vi ökar hela tiden. Så jag tycker att det här är på väg framåt faktiskt.
Ja. Så jag antar att du är för att alla ska bara äta veganskt och du gillar när man skjuter ner bönder och så här, eller...
Faktiskt helt tvärtom.
Ja, jag förstod det nästan.
Nej, jag startade det här faktiskt för jag tyckte det var alldeles för fundamentalistiskt i veganbranschen. Och jag har jobbat med kött och fisk i hela mitt liv eftersom jag är kock och jag älskar mat av alla dess slag. Men jag tyckte att det var lite mossigt och alldeles för foträtt och tänkte att det här måste gå att göra mycket bättre och kunna driva det här segmentet framåt så att det blir intressant och roligt. Så därför så ville jag prova.
Mm. Och syftet med det, så att vad är det?
Syftet är väl egentligen att få folk att äta mera grönsaker. Och vi vet ju, för mig var det ett klimatbeslut. Vi har ju många inspiratörer och många som förespråkar att vi ska leva mera klimatsmart. Men jag tycker det är bara en massa inspiratörer. Det är ingen som gör någonting. Utan de bara pratar om vad vi ska göra. Och så tänkte jag, men det här är ett bra sätt att göra. Och man vet ju att när man äter helt veganskt då minskar man utsläppen ungefär med 10 gånger. Så det är ju en ganska stor effekt. Mm. Och som vi serverar 300 000 portioner om året till exempel så är det en oerhörd vinst för samhället. Det var väl egentligen det.
Ja, just det.
Och då har man, och det är hälsa för mig att göra någonting som man tycker man gör nytta på något sätt.
Okej, okay. Men så det är ingen hälsoaspekt på det? Eller?
Hälsan kommer ju lite med på köpet. Ja, tycker jag, med grönsaker.
Så att det finns ändå en sådan aspekt av det också? Att det
såklart, här men för mig personligen så blev det hälsosamt att jobba med någonting som jag känner att man gör någonting för samhället. Det var hälsosamt för mig.
En moralisk aspekt.
Ja, moralisk aspekt. Ja. Men per automatik så blir att äta bara grönsaker ger ju en hälsoeffekt. Men som sagt, jag tycker att man kan äta lite kött och fisk också.
Ja, för att bara äta helt grönsaker, vad säger du om det, Paolo? Om man bara skulle äta grönsaker?
Ja, men det finns ju rätt mycket forskning på det där. Och jag har ingenting emot vegansk kost. Och speciellt om man, jag håller med, man ska minska köttintaget. Vi har ju aldrig ätit så mycket kött som vi gör idag. Men tittar man på hälsoaspekten på det där, den största studien som vi gjorde, den kom, jag tror, förra året från American Journal of Clinical Medicine. 60 000 personer, plus att ofta när man gör undersökningar mellan vegansk kost och vanlig kost, så är det så att man jämför veganer och vegetarianer som redan har en hälsointresse, och så bara mot en vanlig grupp. Och där finns det folk som totalt skiter i hälsan.
Ja,
och i den här studien har man plockat bort alla de här liksom som hade hälsoproblem och kanske inte levde, utan två jämförelsevis bra grupper. Och då visar det, ur hälsosynpunkt så finns det liksom ingen som helst fördel med att vara vegetarian eller vegan. Sådär. Så att ur hälsosynpunkt tycker jag man ska äta massvis med grönt. Jag kommer från en sån tradition. Jag är från Syditalien. I Italien, vi blir mobbade av norditalienarna som kallar oss manchafogli.
Vilket betyder?
Äta lövmänniskor eller terroni, jordskallar. För vi äter otroligt mycket grönt och sådär. Så att jag, väldigt mycket i min kost, jag äter ju inte heller kött sådär jätteofta på det, alltså rött kött, utan det äter jag någon gång i veckan. Annars så är jag plant-based, som man säger.
Så ni egentligen, vi är eniga här, det är bra, vi ska äta mer grönsaker. Det är som Livsmedelsverket säger, man ät mer grönt. Vi hade ju gästen Fredrik Nyström som är professor i internmedicin och engagerad. Han sa, det var ju så fånigt det här, när man säger ät mer grönt, ja, men säg att du äter jättemycket grönsaker hela tiden, hur mycket grönt kan du äta egentligen? Så, men ni är överens om att det är bra att man äter mer grönt?
Ja, nej, men det är bra. Ofta när man för de här debatterna så är det jävligt så här djupa skyttegravar, va? Och folk i Sverige är ju lite så här, Sverige är världens mest sekulära land, och jag tycker att väldigt mycket av det religionen gjorde en gång i tiden har blivit ersatt av liksom de här bantningshysterierna. Det är LCHF, det är raw food, och jag menar, du vet, det blir synd att äta kolhydrater. Det är nästan religiösa övertoner ibland när man diskuterar. Och ett tag, just med LCHF, folk var ju för fan helt jävla galna. Man var till och med mordhotad om man sa något liksom illa om LCHF. På riktigt, va?
Ja.
Folk var förlämpade, något kränkta.
Du har sagt om LCHF att det är en metod för lata idioter. Man går ner i vikt utan att träna, men det fungerar inte i längden. För vi behöver kolhydrater för att orka träna och för att inte bli olyckliga och trögtänkta. Det är en sammanfattning av ungefär. Då förstår man, du fick en del LCHF-personer på dig.
Nej, men så här, om man tittar då, det är också det med raw food och allt sånt. Det är det nya, det är en avart av LCHF. Alltså raw food, det är fan det mest korkade någonsin, skulle jag säga.
Kan vi bara för eventuella lyssnare som inte vet vad raw food innebär egentligen, vad är det?
Man får inte värma upp grönsakerna mer än, vad är det?
Nej, det är 70 eller 80 grader eller någonting.
Och det där strider helt mot, alltså mänskliga utvecklingen händer när vi börjar koka mat. Vi börjar kunna kontrollera elden för 1 miljon år sedan, och då kan vi koka maten, steka maten, och helt plötsligt kan vi ta upp mer energi. I och med det så minskar våra magsäckar och hjärnan ökar. Det är det som händer. Ja, det är det som händer. Men så en gorilla tillbringar hälften av sin vakna tid åt att tugga.
och det är dit de vill tillbaka, menar du då?
Magen kommer att öka, hjärnan krymper på dem, tror jag.
Vad säger du, Sebastian, om det? Kör ni mycket raw food?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag gillar ju råa grönsaker. Ja, men det är inte min. Jag tror fortfarande på den här gamla tallriksmodellen som vi fick lära oss på 70-talet i skolan. Det var lite protein högst uppe på pyramiden, och sen så gick det ner med kolhydrater och grönsaker. Det är min
för
diet.
Det är många av våra gäster som är väldigt skeptiska mot tallriksmodeller. Just, och vi har haft en del LCHF-förespråkare här som då menar att i studier så ser man att de faktiskt mår bättre, diabetes typ 2 blir bättre och så här. Så att det är ju lite komplicerat där.
Ja, men jag tror att men det är inte svart eller vitt. Jag tror viss kost funkar för vissa människor och annan kost funkar för andra. Det är, så anser jag i alla fall. Sen så har ju kolhydraterna blivit lite sämre med tiden här, för att till exempel vetet, det innehöll ju mycket mer näring än vad det gör idag. Idag är det ju ganska tomt.
Det är processat.
Ja, det är processat, men det är också odlas otroligt mycket, så att jorden är utarmad och alla vitaminer och sånt som och proteiner som fanns i vetet, idag är det liksom tomma kolhydrater.
Men det beror helt på vilken kvalitet på vetet.
Självklart.
Om du tittar på min pasta, och jag kan säga också andra kvalitetspastor, det innehåller 14% protein. Det är så du kollar att det är kvalitet. Ju högre protein, desto bättre. Vi har 14%, det är max det kommer ut. Så det är jättebra näring. Långsam kolhydrat.
Men om vi säger så här, det här med att det är folk som går ner i vikt utan att träna, är det inte bra att folk går ner i vikt? Alltså om vi säger Erik Hustadius, han gick ner 35 kilo på LCHF.
Ja, men vet du varför de gör det? Så här är det. Att helt plötsligt, du går från en kost när du äter allt. Jag känner Erik Hustadius. Men han levde på pan-pizza, ska jag kunna säga.
Ja, det ligger någonting i det
förmodligen. Och en del öl, va? Och så helt plötsligt går han på att börja tänka på vad han äter. Mm. Det är ju inte det att LCHF:en i sig, utan det är att han minskar kaloriintaget. Plus att Jacob Godiol har skrivit en jättebra bok som ni alla ska köpa om ni är intresserade.
Jacob Godiol har också varit med i den här.
Ja, han är grym. Mm. Han har skrivit en bok som heter Skräpmat och varför du blir tjock av den. Vad som händer när du liksom tar bort allt som är gott i maten, det är att du äter mindre. Alltså att bara äta liksom sallad och en köttbit, det är rätt tråkigt. Då äter man mindre kalorier, vilket gör att man minskar vikt. Så det har inte med själva LCHF:en att göra, utan det har med att du minskar kaloriintaget, va?
Är det inte ändå så, alltså nu är jag lite djävulens advokat här, är det inte ändå så att om du äter en del fett så får du en kraftig mättnadskänsla, medan kolhydrater riskerar att inte ge den samma mättnadskänsla?
Absolut.
Så det finns ju ändå någon slags poäng att äta mer fett. Om vi tänker ur ett mättnadsperspektiv.
Men ska man prata ett mättnadsperspektiv, också ett nutritionsperspektiv, så att det som har hänt med vår moderna kost, det är att man säger så här, ja, vi har alltid ätit kött, men så här, om du tittar på vad folk åt när man slaktade ett djur, så åt man ju allt. Mm. Och inälvorna är något av det, liksom, det mest innehållsmässigt bästa du kan äta.
Och det är ett hållbarhetsperspektiv i det.
Precis.
Också.
Men om du ska titta till exempel, om du ska veta vilken som är alfahanen i en vargflock. Han är den som äter levern. Han får finaste biten levern och den innehåller mest.
Och det alltså, har vi nästan slutat äta. Alla
älskar lever. Ja. Fast med lite vitlökssalvia här.
Ja, men jag tycker också om lever.
Men du serverar, det är ingenting du serverar?
Nej, jag skulle aldrig servera. Nej, absolut. Där är vi helt konsekventa. Det är 100% veganskt.
Är det en vegansk restaurang så kan man inte gärna servera lever. Det skulle ju vara väldigt konstigt. Mm. En annan fråga som jag tänker på här. Ni är båda krögare och så här, nu har det varit mycket snack om det här med nu det, rökförbud på uteserveringar och så här. Och där ligger ju det landar ju på era axlar. Nu vet jag inte om ni har uteserveringar.
Ja, jag har uteserveringar.
Ja, och det är så om någon sitter och blåser på den där och tar en e-cigarett eller någonting sånt där, då måste ni köra ut dem då. Vad tänker ni om det här?
Ja, jag gillar inte att vara polis till mina gäster, men jag känner inte att det var ett jättestort problem.
Alla respekterar det.
Ja, det verkar så. Men redan innan så, nu driver jag liksom en vegansk restaurang. Och det verkar
ingen som röker.
Nej, det är väldigt lite faktiskt. Ja. Så att, men folk är väldigt hänsynsfulla tycker jag, även på utserveringar, även på andra. Det är mer när det börjar bli fylla som man inte bryr sig. Men jag har ju oftast servering på dagtid och har inte nattklubb eller någonting sånt där. Och då, folk röker inte bredvid varandra ändå.
Så just det är inget problem för
dig? Jag
tycker att det är en del i ett större problem. Det där är inget större problem. Nej. Men det är en del i ett större problem. Alltså i ett land där det är förbjudet att dansa. Du vet det.
Ja, du har du måste ha danstillstånd. Precis, har du danstillstånd på dina krogar?
Nej, och då är det så här att om någon får lite feeling så här och börjar dansa och så kommer då tillståndsmyndigheten, då blir jag av med mitt danstillstånd. Det säger en hel del om ett land som alltså, det är förbjudet att dansa. Det är för fan något vi ska promota.
Jag tycker det borde vara förbjudet att inte dansa.
Ja, korrekt.
Faktiskt.
Vad de säger på latin, nemo salta sobrius, ingen dansar nykter.
Ja.
Nej, men jag tycker det här med rökförbuden och det här, jag tycker att våra politiker håller på med massvis med så här, som bara fuckar upp det för människor.
Ja.
Istället för att ta tag i de stora problemen som Sverige har. Jag menar, kommunerna håller på att gå konkurs varenda jävel. Du vet, vi har en kriminalitet som ökar, även fast de säger att det inte är så. För det är statistik. Statistik är vetenskapen som säger att om du står på ena foten på stekhet platta, en annan isink, så har du det ljummet.
Ja, och det är precis det som är problemet.
Vad som har hänt där om en stickspår med kriminaliteten, det är att vanliga ungdomar, som du vet, medelklassens ungar, de spelar ju tv-spel och slutas upp och knulla också. Och då ligger liksom själva liksom totala mängden våld rätt, liksom, för att de inte på fyllan och hamnar i bråk. Men däremot så ökar den här liksom tyngre kriminaliteten nog enormt. Va?
Ja.
Och då, för att liksom, men vi har fattat beslut, ni ska inte röka på uteserveringen. Vad fan, ta tag i problemen, skit i om folk röker på uteserveringen, ska jag säga.
Jag är den första att hålla med om det. Det har vi ju haft i den här podden tidigare. Men jag tänkte mer om man för in det här i hela krogvärlden.
Ja.
Är ju intressant. Det är också därför jag tänkte det. Vi har det här programmet där vi har två krögar som driver restauranger.
Ja.
Alltså jag kan ju säga, när jag var tonåring, då bodde jag en period i Tyskland och arbetade som bonddräng. Då bodde jag i en by som hade 100 eller 150 invånare. De hade två gasthouse. Åker du runt i Europa, Italien, Tyskland, Frankrike, du kan inte åka av autobahn utan att träffa, om du är på ett ställe där det är 1000 invånare, så har de 3-4 gasthouse. Sen kanske inte kvaliteten är superbäst alltid, men det är adekvata gasthouse. I motsvarande i Sverige, det här slog mig redan då som tonåring när jag jobbade där. Motsvarande så, om du åker till en håla i Sverige som har 15 000 invånare, bra mycket fler än de där 150, då finns det en Sibylla. Möjligen en pizzeria.
Och allt är förberett, pre-baked och allt sånt där. Så att, vet du varför det är så?
Ja, det var just det som var min fråga. Varför ser det ut så här? Och kan man göra någonting? För att jag ser ju restauranger som
livskvalitet
där folk möts. Och ett av de stora problemen i dagens Sverige och kanske andra ställen i världen också är ju att människor är ensamma.
Det är det absolut största hälsoproblemet. Vill du höra en riktigt läskig siffra? 28% av alla som dör i Stockholm blir aldrig begravda. Folk skiter i det. Var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv. Ingen där. Alltså, när det gäller hälsa, och då tittar man på de här blå zonerna runt om i världen, folk som blir gamla. Två saker, de äter... som vi rekommenderar.
Grönsaker.
Ja, grönsaker och rätt lite kött faktiskt.
Mm.
Men man äter kolhydrater, det gör man.
Mm.
Men vad man kan visa med alla de här, det är att de har starka sociala relationer. Och alla är religiösa. Rätt ordentligt religiösa också. Folk blir superprovocerade i Sverige. De tror inte på samma gud.
Men de har en mening med livet, det vill säga det finns en högre ordning.
Det finns ett otroligt bra uttryck för det. Okinawa är ju en av de här blå zonerna. Där finns ett uttryck på japanska som heter ikigai. Anledningen till att vakna på morgonen. För har ingen anledning att vakna på morgonen så kommer du inte göra det. De två farligaste åren i livet är året du föds för att du känns det för sjukdomar. Nummer två är året du går i pension. Då har inte ditt liv ett ikigai. Du har ingen mening.
Nej, men det är precis ikigai. Det var ju ett av mina ledord när jag startade de här restaurangerna. Jag hade jobbat i restaurang i 30 år och jag har haft egna restauranger men kände att jag stod still och ville ha någon mening varför jag gjorde det här, och därför ville jag göra någonting som gav tillbaka någonting, och då tycker jag att få folk att äta mera grönsaker, det var ikigai för mig.
Det låter ju helt rimligt.
Och helt plötsligt så fick det mening, och helt plötsligt så började saker och ting lossna.
Men just det som vi är inne på, Det är en annan sak.
Men jag ska berätta om problemet varför. Man beskattar saker man inte vill ha. Du beskattar alkohol för man vill att folk ska dricka mindre. Man beskattar tobak för man vill att folk inte ska röka. Och i Sverige beskattar vi arbete högre än någonting annat.
Ja, du beskattar restauranger överlag med krånglighet.
Krånglighet, men det absolut svåraste för en restaurang, det är personal. Mm. Det är, om du ska laga bra mat som vi gör, vi lagar maten från grunden, då behöver du mycket personal. Ska du ha bra service mot gästerna, du behöver mycket personal. Mm. Det är A och O tyvärr i restaurangbranschen att kunna räkna på personal, se till att man hela tiden ligger på gränsen då för att klara av det här. Annars kommer det inte...
Vad är det som gör att de klarar det här utanför Sverige? Varför klarar man det i Italien?
De har mindre skatter på arbete. Det är en otroligt arbetskrävande bransch. Det är A och O. Råvaror, nummer ett är att hålla ner lönekostnaderna. Nummer två är råvarorna. Det ska vara tvärtom. Vi ger ju folk arbete. Se till att lönekostnaderna är bättre. Det kommer göra att vi får bättre restauranger, bättre mat, hälsosammare mat, bättre service.
Och då kommer vi tillbaka till ensamheten. Förlåt. Det här att folk sitter och de är ensamma i extremt hög grad. Det sägs ju att det är inte bra att gå på restaurang för det är ingen bra mat och det är bättre att laga hemma. Men jag är ju väldigt tveksam till det eftersom de som är ensamma, vad gör de? De öppnar en medelålders män som öppnar en Bullens pilsnerkorv om det finns fortfarande. Mm.
Jag menar med ensam så sitter man inte och lagar någon avancerad mat. Nej. Det gör inte jag.
Det är bättre att de hade varit ute på krogen, menar jag.
Ja, verkligen.
Och vad är det som gör att våra politiker inte vill att de ska vara ute på krogen då? Nej, är det alkoholen?
Det är alkoholen, tror jag. Jag tror det handlar om kultur. Alltså. Att, så här, vi har ingen sån riktig krogkultur i Sverige. Vi har inte riktigt, svenskarna är inte riktigt vana att bo i städer heller på det sättet. Utan det är ju de senaste 100 åren vi har lärt oss att bo i städer. Till skillnad då från Italien, där man, det är det land man har bott i städer längst på jorden. Va? Utan en italiensk bonde, han bor inte i Syditalien. Han bor liksom inte i en bondgård, utan han bor i en stad. Och sen så, eftersom det i Italien har alltid varit mycket befolkning. Va? Och så åker han från staden ut till sina fält och odlar dem. Så alla är uppväxta i en stad. Man har en kultur med det, med bar.
Eller en by i alla fall.
Ja, en by. Ja, men,
ett större by.
Ja, en större by, ja. Mm.
Och där finns det hur mycket restauranger som helst.
Ja, om kultur, att gå på café och sånt där. Men det är något vi har börjat med i Sverige. Vi är bara lite efter med det där.
Fast det blir ju svårt då om man beskattar på det sättet. Ja, som du säger. Det blir väldigt svårt för det här att gå igenom.
Svenskarna vill ju att allting ska vara så. Mat ska alltid vara billigt, om någon konstig anledning.
Ja, det är ju väldigt fascinerande. Utveckla gärna.
Nej, men jag tycker att i Sverige så det är oftast man hör att jag har ju ett fastfood-koncept där det dyraste kostar 115 kronor och ingår liksom allting. Och det tycker folk säger, ja, men det är lite dyrt. Men det är precis som Paolo säger, det är ju arbete bakom allting. Mm. Råvaran är ju minimal i det här sammanhanget. Men det är samma sak, det spelar ingen roll om det är grönsaker eller kött. Det är den minsta kostnaden av alla de här andra. Det är jättedyra hyror, det är höga skatter, det är höga personalkostnader. Vi har ju jättesvårt att få det och kunna sänka. Vi har ju små marginaler.
Jag betalar 115 spänn för en massa grönsaker.
Ja, precis. Men vi sitter inte och klagar på att priserna på bostäderna har ökat med 1500% sedan 80-talet. Men råvarupriset på mat är ungefär detsamma.
Men det är samma som kläder. Det är lite intressant, för man tänker sig att om man då äter billigt, då är man lite kingen. Och jag äter så billigt. Medan den som skulle klä sig billigt är inte direkt kingen, om man säger så.
Nej, precis.
Där lägger vi ner extremt. Alltså, är det mode och så ska det vara...
Men folk är också, de fattar inte vad det är billigt och dyrt är. Om du tittar till exempel på jag har en färsk pasta som heter Perline. Inga tillsatser, inga E-ämnen. Det var en skandal för 2 år sedan. Vi och ett annat företag var de enda som hade höns, ägg från frigående höns. Och de är fyllda med 100% parmigiano reggiano. Och så tycker folk att men den kostar kanske 5-6 spänn mer än vad konkurrenterna gör. Ja, det är jättedyrt. Nej, det är ju jättebilligt, ditt pucko. Om du petar ut parmesanen, parmigiano, den äkta, riktig parmigiano reggiano, ursprungsmärkt från petar ut den ur min pasta, då är den billigare per kilo än den du köper i ostdisken.
Det är hur billigt. Är det, hur är det möjligt?
Nej, men det är för att vi köper enorma mängder. Mm. Så, river dem på plats.
Så det är tips. Ja. Om ni vill ha parmesan, köp den och så petar ut den.
Nej, men,
gör det.
Folk förstår ju inte om man ska producera bra mat. Om du vill ha en frigående ko eller kravhöns eller någonting, då ska det kosta. Men det tar ju tid att framställa bra kvalitet. Det är bara så. Det är så.
Och egentligen blir det ju en moralisk aspekt på tal om det vi pratar om klimat. Man kan ju prata om djurhållningen också när det bara ska vara billigt hela tiden. Det är klart, vilka blir lidande för det? Det blir ju djuren.
Ja, någon måste ju alltid betala. Så är det. Det går inte att, om du har billig mat, då är det någon annan som får stryka på foten. Det är djuren eller det är personalen eller det är marken. Vi skjuter ju bara kostnaderna på framtiden. Men däremot så är vi villiga att betala saker i spekulationssyfte som lägenheter och allting annat som är jättedyrt. Och det är ju bara spekulationer.
Om du spekulerar kan du ju vinna rätt så mycket. Ja, så det egentligen är det är rent lotteri.
Ja, men jag tycker att det är fel att vi lägger ner så otroligt stor mängd av våran lön på boende och så mat så otroligt lite. Mat måste vi ha för att leva.
Nej, men det är mycket viktigare än så. Det är kring middagsbordet man blir en familj. Det är där man knyter familjebanden allt hårdare. Det är där man liksom utbyter erfarenheter. Det är en jätteviktig grej att äta ihop. Det finns forskning på det här. Barn som äter ofta med sin familj, det går bättre för dem i skolan. De håller vikten bättre. De blir lyckligare. Så är det. Det är en enormt viktig grej. Och det där är så här, hemma när vi gör mat, vi äter alltid tre rätter. Alltid. Tar jättelångt. Nej, det gör inte alls det. Som förrätt river skär lite stavar parmigiano reggiano på med lite aceto balsamico, gärna märket Paulos. Förrätt. Sen gör vi en pasta, färska tomater, fräskt, 10 minuter och till efterrätt äter vi lite frukt, va?
Så det här är något du rekommenderar att barn borde äta tre rätter med familjen hemma?
Nej, men det tar en halvtimme, på riktigt. Och det gör att man sitter. Och mina barn är så här, när de var små, du vet, så kom de så åt dem parmigiano. Sen sprang de iväg och lekte en stund. Och sen så kom nästa rätt. Och, du vet, då får man rätt mycket kvalitet att sitta ihop. Mat gör ju liksom... matlagning är kärlek som har blivit synliggjord. Ingenting annat.
Det var vackert sagt.
Mycket.
Tack. Mm. Italienare, det var vi som uppfann kärleken.
Ja, du sa. Jo.
Det bevisar, visste du inte det? Va? Du som sa, ja, det är sant. Petrarca. Han är den första som skriver en dikt riktad till en kvinna med ett namn som han vet vem det är.
Jag är den första som skriver det, men det är inte säkert att det kan jag ha funnit kärlek tidigare.
Ja, inte lika fin och vacker.
Nej, inte så vacker som i Italien.
Jag säger att kanske...
Dokumenterad kärlek.
Den är från Italien helt enkelt.
Jag kan säga att kanske argumentationen inte håller hela vägen. Men det är en skön mening att säga. Det var vi som uppfann kärleken.
Jag älskar den. Ja. Nej, men jag bara... Vi är tillbaka lite där. Varför finns det någon bild av nu... Det här med, det finns någon svensk bild, om vi nu bortser från alla de här skatter och allting, så det är ju ändå någonting moraliserande med någon slags syndfull krogmiljö, eller känner igen att, vad handlar det om?
Men hela den grejen, alltså man har ju, det är intressant med sprit, jag vet inte vad den heter, Förbud Sverige tror jag. Det finns en bok om det där med alla förbud som är rätt bra,
och där börjar det är Mattias Svensson, han har också varit med i den här podden.
Och han skriver om det just där med dansförbudet. Det är under 40-talet, 50-talet där kom. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men då kommer jazzmusiken.
Ja, det är synd.
Ja, och då vet man vad som händer när man då spelar sån här svart musik. Det vet man vad de gör om det. Då knullar man och då blir alla gravida. Så att det är liksom argumentationen för att ungdomarna då liksom... Tvärtom då, det visar sig att tonårsgraviditeten går ner under den här perioden. Går inte upp, va? Så att det finns en moralism i Sverige och vi väldigt mycket så här, alla ska göra samma sak. Va? Vi kan diskutera en debattsak hela tiden. Och så kan man ta två... Liksom...
Och sen svänger vi 180 grader.
Ja, den är helt sjuk den här med invandringsdebatten när vi stängde gränserna.
Den är ju inte intressant. Men det kanske inte är ämne för den här podden.
Men det handlar om moralismen.
Ja, det handlar, förstår, det är system. Ja. Liksom hela tänkekonceptet. Ja.
Det är någon sorts osäkerhet tror jag. Den svenska inneboende själen.
Ja. Ja, men finns det en svensk inneboende själv?
Jag tror det. Det känns så. Det känns så.
Jag tror att de alltså när folk säger så här men vi har ingen, du vet, det finns ingen svensk kultur. Allt sånt där, för den svenska kulturen är så otroligt stark. Så vi behöver ingen 17 maj för att fira det, utan vi är ett av de äldsta kungadömena i Europa. Vår kultur är så otroligt stark, så du behöver inte liksom vifta med flaggor och allt sånt där. Och det intressanta är att vi helt plötsligt har börjat fira nationaldagen. Det är för att vi börjar bli osäkra på vad som är svenskt.
Men Sebastian, vi har haft otroligt många politiker här. Och nu kommer jag tillbaka hela tiden till det här med restaurangerna. Men ingen av de här politikerna har lyft det här med restaurangers betydelse. Alltså det verkar inte alls som att det här finns i deras mindset. Att restauranger skulle faktiskt kunna hjälpa människor mot ensamhet och de här stora problemen som vissa av politikerna faktiskt har varit inne på, att ensamhet är det nya, det värsta folkhälsoproblemet. Men ingen har varit inne på det.
Det går ju inte att bevisa med forskning. Det är väl
Nej, men det brukar inte hindra politiker i andra sammanhang.
Nej, det brukar vara tvärtom. De brukar agera mot forskning, brukar jag säga.
Ja, jag kan...
Men skulle man kunna få något inpass här till politikerna? För det här är ändå, jag hoppas och tror att vi har ändå ganska mycket lyssnare idag. Många politiker också. Vad skulle man säga till politikerna? Vad har vi för budskap? Vad ska de driva Sverige?
Ja, men jag tror att restaurangerna, det är ju också de första arbetena som ungdomar får. Så det är väldigt viktigt att de här får överleva, att de får... För det är ett sätt för vem som helst att komma in i... Jag tror att det finns ingen bransch som är så integrerande som restaurangbranschen. Nyanlända kommer, börjar jobba inom restauranger. Jag har 3-4 stycken som kommer direkt från Syrien eller varit i Sverige 1-2 år, inte får några jobb. De kan komma in i restaurang, behöver inte prata svenska. Kan prata engelska.
Så eller det är bra för integrationen.
Ja, visst.
Nu säger vi det. Vad är restauranger bra för?
Det är bra,
det är bra för integration.
Det är bra för in unga människor att arbeta.
Det är bra för ungdomar.
Mm. Ja, det är bra för människor att gå ut och ha trevligt, men det är också, du vet, Sverige och så här, mycket av svensk politik, det är så här att man har Martin Luther på ena axeln och Jante på andra, va? Inte ska fan folk gå ut och få maten lagad och sånt där. Och det är bara att titta på det här. Det fanns ju en rabatt för ungdomar här som sossarna tog bort. Och det var så, om man tittar på min restaurang som jag har på Åhléns City. Där tog vi, hade vi runners, unga då, under 25. Och så hade vi rabatt, vilket gjorde att vi kunde ha rätt billig. Och det betydde att vi kunde ha 3 runners, unga killar och tjejer, som jobbade. Men när skatten höjdes, då tog vi bort 3 och anställde en servitör istället. Ja, det betyder att 2 stycken mindre får jobb och kunden får lite sämre service.
Mm. Ja, men det stämmer. Det är samma. Och nu så bjuder man tillbaka med armbågen. Nu säger man att 18-åringar får den här rabatten. Men vem vill ha en 17-18-åring jobba på restaurang? De är alldeles för unga för att kunna anställa.
Alltså är det bara det finns inte så, då, eller?
Ja, det är väl under mellan 15 och 18 som man får den här rabatten. Men hur många sådana finns det ute? Jag har inte stött på någon.
Mm, inte heller.
De är inte mogna för att jobba inom branschen.
Det är väl gjort för Max och McDonald's. De sponsrar dem.
Ja, men så är det. Men det är alltid de här stora företagen. Alltså det är alltid så med folk som gör laga mat på riktigt. Då får man, det är jättesvårt i Sverige.
Men vad betyder det här laga mat på riktigt? Det här är ju, vi återkommer till laga mat på riktigt. Vad skulle det betyda för folkhälsan om man fick folk att laga mat på riktigt? Eller för den delen kanske ännu hellre gå på restaurang där mat lagas på riktigt?
Ja, men du vet ju, jag menar, du har ju själv haft gäster här som pratar om processerad mat, vad det gör med hälsan. Det är oerhört onytt. Vi som lagar mat på riktigt, vi tar ju in en grundråvara. Vi kommer ett helt blomkålshuvud eller det kommer en biffsida och vi gör, och därifrån tillreder vi maten. I en McDonald's-restaurang så kommer det färdig frysta små patties, det kommer börja. De lagar ingenting, de bara monterar allting.
Men om vi säger så, folk säger att vi har haft gäster här som säger att jag har folk som är... Det finns ju någon slags livsmedelsklyfta, eller ska vi säga folkhälsoklyfta, där det finns en stor andel av befolkningen som äter mer och mer hälsosamt och som bryr sig mer och mer om folk, sin egen hälsa. Och så. Och sen finns det en stor minoritet där, som man inte överhuvudtaget kommer åt. Vi har ju tagit upp det här flera gånger i programmet tidigare. Vad skulle man göra? För att då har vi också haft vissa politiker som sagt att ja, de hinner inte, de har taskiga arbete, de jobbar för mycket, de hinner inte bry sig om sin egen hälsa. Vad skulle du säga? Vad skulle man göra för den gruppen? Om vi nu säger ni som kan laga, ni duktiga kockar, superkockar. Om vi nu säger de inte har tid. Paolo var inne på det, du gör en 3 rätter på en halvtimme. Det är ju... Vad har ni för råd?
Ja, men så här, nyttig mat är inte speciellt dyrt heller. Folk säger att det är dyrt, men liksom bönor är billigt, krossad tomat är billigt, vitlök är billigt.
Ja, men om vi pratar tiden, för att laga en bra mat på kort tid istället för att stå och steka snabbköttbullar eller vad det är. Så här, liksom, vad har man för råd?
Det konstiga är ju att det tar ungefär lika lång tid att steka upp de här.
Så du menar att de här politikerna som säger att det här att det är okunskap. Det är inte att de här som är hårt arbetande och tjänar lite pengar har för lite tid. Det är bara att de inte kan.
Ja, det är okunskap och det finns. Det är bara att googla på nätet. Snabbrätt. Jag har till och med gett ut en bok som heter Italian Fast Food. Va? Med rätter under en kvart. Liksom.
En vegansk snabbmat. Ja, ja, visst. Ja. Där ligger de flesta recepten mellan 10 och 30 minuter.
Säkert nästan lika bra som min.
Förmodligen.
Så det finns ingen, ursäkt egentligen?
Nej.
Nej, utan det är okunskap tror jag och man tror inte att man kan. Men antagligen så måste man väl utbilda i skolan lite mer. Hemkunskap var ju en ganska stor grej när jag vet inte hur det är idag.
Ja, har ju hemkunskap.
Ja, de har det.
Men alltså gymnastik och hemkunskap, det är två jätteviktiga ämnen. Det ser vi. Ja,
jag har ju varit inne på det att man skulle ha gymnastik varje dag i skolan. Fast det som är lite intressant och jag tror att du är inne lite på det också, det är att nu när de har idrott i skolan, Då rör de sig inte, utan då har de en akademisk ämne om idrott istället, vilket mina barn då, ja men idag ska vi sitta och prata om och hur man rör sig.
Ja, men plus att på idrotten så gör man inte det, om man nu ska skapa folkhälsa, då ska man ju lära, nu vet jag inte hur det är, men det är väldigt mycket de här stora sporterna som får dedikera, man ska spela fotboll, man ska spela basket, men så här, hur stretchar du kroppen? Hur jobbar du med rörlighet? Hur går du på ett gym till exempel? Hur gör man då? Det skulle man ju lära sig i gymnastiken.
Så och det hade man kunnat lätt få in och ändå spela fotboll om man hade det här varje dag i skolan. Så om ni fick vara med och ta fram en ny folkhälsopolitik, vad skulle ni lägga fokus på?
Jag tror att man skulle subventionera restaurangerna med skatter för att det är jätteviktigt att folk får komma ut och äta bra mat.
Eller? Tänk om de bara sitter och super då?
Ja, men det blir, men alkohol behöver man inte subventionera. Det är maten. Ja. Jag menar, krogarna tvingas ju idag att sälja alkohol till ett ganska högt pris. Och där är egentligen bara att öppna en flaska. Mm. Men det som verkligen är arbetat, det får inte kosta någonting. Men folk kan alltid lägga liksom 150 spänn på en drink och sen så klagar man på 80-90 spänn för en burgare. Ja. Det är sjukt.
Nej, men, och sen tycker jag håller med dig, men sen tycker jag också att man så här skulle premiera restauranger där man hackar löken själv. Att det inte, för det kommer färdighackat, det kommer frys till alla de här stora kedjorna. Det där är multinationella företag. Utan se till att de restauranger som gör genuint hemlagad mat, det skulle...
Hur kollar man upp det? Det var intressant. Kroginspektionen går och har du hackat löken själv?
Ja, de kan kolla allt annat. Är det något de kan kolla i Sverige så är det att ha kontroll. Jävla vad de kör med oss krögare. Och jag kan lova det, med krögarna, alla jävla kontroller, allt jävla tjafs det med alla regler där. Ingen annan bransch utsatt för den kontrollen. Det är bara för att det är en stor invandrarbransch. Så är det.
Jag
gillar inte den.
Men jag
lovar att det är så. Ja. Helt övertygad om att det är.
Vi har ju otroligt mycket avgifter. Det är livsmedelskontroller, det är alkoholkontroller, det är det ena med det andra. Och vi måste fylla i rapporter och så otroligt mycket. Och vi har personalliggare och allt sånt där kostar otroligt mycket. Ja. Utserveringsavgifter.
Och väldigt krångligt framförallt.
Ja, jättekrångligt. Och kan du inte.
Men någon sak som vi också har tangerat flera gånger i den här podden, det är ju det här med alkoholen som ju... Där det ju ändå är, om man tittar på forskning, att dricker man 2-3 glas vin per dag så är det ju väldigt svårt att säga att det skulle vara ohälsosamt.
Nej, det där har de ju, att det är hälsosamt, det ligger lite mitt emellan tror jag, vad forskningen visar.
Ja, och hälsosamt sa jag inte, men att det är ohälsosamt
ytterst tveksamt. Och tittar man i Italien, där dricker man ju 1-2 glas vin om dagen, lugnt och då man...
Om man lever längre än i Sverige.
Precis, de har väldigt mycket hundraåringar i Italien. Och tittar man på Sardinien, där finns ju världens, världens äldsta manliga befolkning. Och det har ju en hel del med att man dricker vin, man äter bröd, väldigt mycket bröd. Folk säger så här, kolhydrater, man, det är jättefarligt. På Sardinien har de 300 olika brödsorter. Men framförallt så är de religiösa, de har starka sociala nätverk och sen så går de otroligt mycket. Mm. Det är också alltså så här lågintensiv, alla de här blå zonerna, de har ju lågintensiv, att man går mycket, man rör sig mycket.
Ja, men alltså, inga långlopp.
Nej, utan det har ju kommit ny forskning med det där, att man långloppen är inte så bra för att det plackar igen
hjärta. Ja, och det är för jättestort hjärta.
Ja, ja, det var ju någon som sa att man förkortar sitt liv med 2-3 dagar med ett maraton.
Ja, men det är, så här är det. Jag tror att det räddar mer folk än men det är de här ultra, och springer man för mycket, de här ultra, det är inte bra för hälsan.
Nej, just det. Nej.
Sen är det alltid väldigt svårt att kolla stora befolkningsgrupper, vad är det som är vad liksom. Jo, dricker man vin kanske man har högre utbildning, vilket leder till att man är mer hälsointresserad och så vidare.
Det är jättesvårt med så kallade confounding faktorer som då kan ställa till det. Vi brukar säga det, att man ska inte blanda ihop kausalitet och orsak med korrelation. Det kan finnas en korrelation utan att det finns ett orsakssamband. Ja. Och det är samma som statistiken. Det är klart att nu är det ju så, Italien har faktiskt lite högre medellivslängd, som jag sa. 82,7 fick jag höra av min producent i örat här, och 82,4 för Sverige. Så det är så. Men det kan ju, det är ju även där så här, att om du står med ena foten i elden och andra i isinken, så är det ljummet. Det kan ju vara så att det är många som lever väldigt länge och några som lever väldigt mycket.
Jag tror att det är slut på det i Italien. Jag tror hela den här medelhavsgrejen med, för du tittar på min släkt, folk som, vi har ju fortfarande folk som lever kvar som man alltid har gjort, har jordbruk där man brukar, där man, Italien har de här små jordbruken där man liksom jobbar hela året med olika grödor. De blir ju väldigt gamla. Jag när vi skördar oliver i oktober, alltså vi har 70-åringar som klättrar i träd. Mm. På riktigt. Mm. Och så tittar man på de som har haft kontorsjobben. Där är liksom,
så stilla sittande är det nya. Det kommer att göra att medellivslängden går ner. Vad tror du, Sebastian? Ja, du kanske inte har någon uppfattning i frågan.
Nej, det har jag inte. Men det är klart att röra på sig är otroligt viktigt. Det ser man ju. Du måste röra på dig. Du måste äta bra. Ja, men du var inne lite på alkohol där. Och jag tror att äta ohälsosam mat är mycket farligare. Du ser ju i USA hjärt- och kärlsjukdomar är största orsaken. Sen kommer cancer. Och det är mycket, förstår man ju idag, beror på dålig kost och mycket besprutning och så vidare. Så att jag menar, det är mycket farligare än lite alkohol, det måste jag säga.
Ja, stilla, alltså orörlighet, jag tror om man tittar, den generation som växer upp idag kan vara den första generationen som inte blir äldre än sin föräldrageneration. Och det har för att de, först och främst för att de är stillasittande. Om dagens 17-åringar skulle springa kapp med min generation, jag är född 1969, och göra ett Cooper-test, det vill säga så många varv man orkar... Så många varv man orkar runt 400 meters bana på 12 minuter.
Just det.
Då skulle jag, när vi var 17 år, min generation, varva dagens ungdomar. Vi varvar dem. Du förstår vad det har betytt för deras kondition. Jag har en kompis, han är jumpalärare på mellanstadiet. Ibland låter han sina elever springa 2 varv runt fotbollsplanen. Efter ett varv brukar hälften av eleverna stanna och säga: jag har så ont i bröstet. Vad är det för någonting? Ja, du är andfådd, va?
De har spelat... aldrig varit andfådd.
På riktigt, har aldrig varit andfådd.
Ingenting får göra ont idag heller.
Nej.
Det låter som ni är lite advokater för mina böcker, känns det som.
Jag har ju till och med rekommenderat din bok.
Ja, jag vet, på framsidan till och med. Fan.
Högläsning i riksdagen.
Ja, det var den bästa rekommendationen jag fått, Paolo.
Du är grym, du är en av mina idoler. Bara
ja, men tack, Paolo. Det tycker jag var fantastiskt bra slutord, och tack för att ni kom hit. Det var ju underbart trevligt att ha er här.
Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.